Radio Rännsten.
Vad var det som fick dig att skriva boken? Vad var din inspiration till boken? För den skiljer sig en hel del från annan litteratur du har gett dig på.
Ja, vad var det? Ursprunget till den här boken, det var ju att det skulle bli min första bok. Och jag gav ut den första utgåvan då år 2007. Men då gav jag ut den parallellt med en novellsamling, så jag tänkte att jag skulle starta min författarkarriär och så skulle jag täcka upp att ja, men jag skriver en novellsamling och så skriver jag en faktabok. Och då ändå, om vi koncentrerar oss på den här faktaboken, så ville jag... Ja, jag ville ha en kokbok som gick att läsa liggande i hängmattan.
Ja, och där får man ju verkligen säga att det har lyckats. När vi fick in manuset så drog vi på smilbanden här, kan jag säga. För det var en mycket trivsam läsning. Man blev glad av att läsa manuset.
Jo, jag tror att jag hade en del rutin som skribent innan jag då gav ut den första utgåvan. Och den lever ju lite grann på det att ja, det är inte en total amatör som för pennan, utan den här skribenten, alltså jag, kunde det här med att skriva. Och det kan i den här nya versionen då som vi nu pratar om, Den historiska maten från 2025, där har liksom allting har finslipats, strömlinjeformats, så att nu är den så perfekt den kan bli. Och det är tack vare att det här förlaget, Cultura Etatis, har gett ut den. För att den kunde ju kosta på ett snyggt omslag och allt sånt där i formgivning. Och det hade jag inte möjlighet att göra när jag gjorde min första utgåva.
Men en annan sak som jag tycker går igenom manuset väldigt bra, det är det finns ju en glädje till ämnet. En glädje till matlagning och mat som går rakt igenom sidorna, tycker jag.
Jo, tack. Det var kul att höra, för att alltså, jag vet inte, det är jag och mat. Då kan jag njuta av en maträtt. Jag vet ju vad som smakar bra och inte, men samtidigt så är jag ju lite grann mer intresserad av den historiska sidan av vem åt vad. Vad åt Napoleon? Vad åt Ludvig den 14:e? Och ja, naturligtvis har jag en glädje i att forska i vad de fann, och jag har en glädje i att relatera manuskript, relatera recept, men alltså över allting går det att jag är berättaren. Jag berättar om historia och jag berättar om mat och matlagning, men alltså jag jobbar ju inte på krog nu.
Nej, men du har ju en bakgrund som
precis, kock, jag har ju. Men min sanna natur, det är ju att vara författare, så att det var ju det jag ville bli när jag var ung, så att det är det som det har koncentrerats till den här boken, att det är en litterär tagning på mat. Det är liksom en författare berättar om mat, så, och det är inte så mycket en instruktion i kökskunskap, men det är lite sånt också.
Ja, och det är lite roligt, kan jag tycka, att ett yrke som du har hållit på med, som kanske var någonting och försörjare på samtidigt som du drömde om att bli författare, ändå ger grunden till en otroligt upplyftande bok så småningom. Det flätas ihop på
ett, ja, det gör det efterhand. Jag menar, när jag började på den där krogen i Uppsala som diskare, och det var inget dåligt jobb alls. Det var liksom deltid, och sen kunde man gå hem och bedriva privata studier. Men sen tänkte jag, det kom en öppning att jag kunde få bli kockelev, och då tänkte jag, ja, nu blir det här heltid. Men jag kände, nej, jag måste göra det här. Det här ska bli liksom ska bli kul att kunna ett riktigt jobb, ett hantverk. För det kan man ibland sakna som författare, att man är en sorts teoretisk expert, men vad kan man? Kan man byta ett däck? Kan man laga en omelett?
Ja, att arbeta med händerna oavsett vad det är, ett riktigt hantverk så att säga i sin ursprungliga mening, det ger ju faktiskt ett djup.
Man får liksom autenticitet i sitt liv. Man får något konkret. Och det fick jag ju då. Men jag hade inte då någon tanke på att ja, men nu går jag den här lärlingsgrejen. Och så sen är jag klar och sen fortsätter jag. Jag hade ju aldrig någon tanke på att fortsätta i branschen karriärmässigt. Men
hur länge blev du kvar i branschen?
Jag var 2 år på den där krogen och sen blev jag kock. Och sen slutade jag ganska fort, för då hade jag liksom, jag hade fått nog av att jobba heltid. Jag ville ha mer tid för mina skriverier. Och då bodde jag bodde i ett studentrum i Uppsala och det kunde man faktiskt göra på den tiden. Så jag kunde även fortsätta mina studier akademiskt, som var det jag först kom till Uppsala för. Men jo, men jag var där 2 år och sen var jag färdig kock. Men sen då gjorde jag några korta inhopp på nationskrogar. Och det var ganska kul. Jag hoppade in en kväll här och där, få 300 kronor i näven. Då var det en parallell till att jag hade tidigare varit diskare på en sån där nationskrog. Och som diskare, ja men då diskar man bara. Och så tittar man på kockarna och så tänker man, oj, de där kan sina saker. Men när jag sen då återvände till Norrlands nation för en kväll, det var liksom skönt att känna, ja men nu kan jag stå vid den här spisen och jag kan det här. Så jag kunde liksom komma på samma jämställd fot med kockarna som jag kände igen sen förut. Så det var den känslan, den hade jag jobbat för då. Genom att vara lärling och göra.
Och då hade du också hunnit få någon slags lust för det när du inte behövde göra det från morgon till kväll dagligen så att säga, antar jag.
Precis, det var kul att komma in en kväll. Men jag kan tillägga dig om hur länge jag blev kvar i branschen. Jag har ju 2010 så flyttade jag hit till Härnösand. Och då flyttade jag först hit och sen skulle jag skaffa ett jobb då. Lite omvänd ordning, men så gjorde jag. Och då tänkte jag, ja men jag har ju kockexamen och då kan jag ju söka kockjobb. Och jag fick även jobb då, men då var det som diskare. Men det hade jag ingenting emot, för att då fick den krogen en kvalificerad diskare. En som kunde rycka in och hjälpa till och laga mat. Så att då jobbade jag på restaurangportalen mellan, ja det var kanske ett år eller så. Men utöver det så har det har liksom varit praktik. Jag började ju som pryo när jag gick i klass årskurs 7. Då var jag pryo på Röde Orm i Örnsköldsvik. I den restaurang. Och sen har det varit då nationskrogar, Sir Francis Drake i Uppsala och så Royal här i Härnösand och Portalen, och så har det varit en och annan krog till. Men det har liksom varit väldigt korta. Så att liksom min samlade, jag har inte så mycket år så att jag kan söka jobb in på liksom.
Men det har, hög nivå. Du har gått in och ut ur yrket så att säga när det har behövts.
Ja, jag är liksom en författare som har det kockeriet som en bisyssla.
Ja, med det så säger jag hej och välkommen till Radio Rännsten, Lennart Svensson.
Tack.
Din bok Den historiska maten, som utgiven på vårt förlag, har ju varit väldigt, väldigt roligt att arbeta med. Och en sak som jag tycker är väldigt tydligt med boken, även om det är en bok om mat, det är ju att du är en författare. Du är en man som skriver och använder språket. För annars skulle den här boken om mat inte ha blivit så lustfull att läsa. Berätta lite om ditt författarskap och hur du har kommit dit du är idag med skrivandet.
Alltså jag bestämde mig när jag var 17 år att bli författare. Och då satt jag hemma i Övik och läste Isaac Asimov. En SF-roman. Men sen från det, jag höll på att skriva amatörmässigt de följande åren. Och sen var det vanliga, man skriver färdiga manus, skickar in, refuseras. Men då tänkte jag parallellt att ja, men jag kanske ska skaffa mig en akademisk bana också. Och då läste jag indologi i Uppsala. Och då var i slutet på 90-talet. Efter det så tog jag jobb. Det var ju typiskt mig. Jag hade ingen lust att doktorera inom indologi. Även om det hade varit teoretiskt möjligt. Utan jag tänkte, nej, men jag är klar med indologin akademiskt. Och så började jag jobba som tidningsbud och så fortsatte jag att skriva. Jag var tvungen att börja min litterära karriär publiceringsmässigt då, på eget förlag.
Mm.
Och det var ju med den här med första versionen av kokboken 2007 och sen var det tre böcker till, fiktionsböcker kan vi säga. Det var två romaner och en novellsamling. Och de hade ju det goda med sig att nu hade, då hade jag liksom lagt en grund och sagt att det här är mitt författarskap. Men de gjorde ju inte något intryck på några kritiker eller så. Men jo, vad hände sen? Jag tänkte att ja, men jag får gå över till att skriva på engelska.
Ja, det ökar ju den möjliga publiken om inte annat.
Mm. Ja, det gör ju det. Men det är också en djungel där. Alltså, så att. Men i alla fall, jag skrev 2014 en engelsk version av en bok om Ernst Jünger. Av ett manuskript om Ernst Jünger som jag hade skrivit förut. Och det manuskriptet blev antaget av ett förlag i Australien som heter Manticore Press. Men de har ju worldwide distribution, så att den finns ju då att köpa då i England och USA och Europa och även i Sverige faktiskt. Så att då kom ju karriären igång lite. Då hade man ju fått ett bevis på att det här, man kan skriva böcker och få dem utgivna. Nu var där också, det där var ett litet förlag, det är ett litet förlag, men jag tycker de är trevliga, för jag har faktiskt gett ut en bok på dem i år också som handlar om en annan stor man som heter Julius Evola.
Ja.
Men mellan de, ska vi säga, 10 åren 2014 och idag så har jag gett ut kanske, ja, beroende på hur man räknar, det är 10 böcker både på svenska och engelska, och några är romaner och några är de flesta är essäer. Men om man söker på Lennart Svensson på amazon.se och Bokus, ja, men då hittar man Lennart Svensson. Och då är det så att det kanske finns fler som har det namnet som gett ut böcker, men då är ju tumregeln, om man ser en bok med ett snyggt omslag och det ser ut som en riktig bok, då är det min.
Ja.
Om det ser ut som en akademisk rapport, då är det inte min.
Nej. Men du, jag antar att du som så många andra som försöker satsa på skriveriet också har fått ge det på att försöka sälja in artiklar lite här och var. Om inte jag minns fel så har jag läst någonstans att du sålde artiklar till Flygrevyn under tiden som Kristina Lindberg, den gamla utvikningsprinsessan, hon var ju störst i den branschen under ett antal år och även skådespelerska sen. Så jag misstänker att du har skrivit en hel del smått och gott också vid sidan om.
Jo, det var ju, började ju med den artikel där om kamikazeflyg som jag sålde till Kristina Lindberg. Det var en ganska lång artikel. Och det kändes som en liten, ja, men nu har jag debuterat, kändes det som.
Ja, där ska vi väl tillägga, hon var väl både ägare och chefredaktör för Flygrevyn då, va?
Ja, hon var gift med Bo Sellberg som före henne var redaktör då.
Okej.
Och hon ärvde så att säga redaktörskapet från honom när han avled.
Ah.
Men det var liksom kul att ge ut den då. Men det ledde inte till något mer just där. Men jag har skrivit lite i svensk veckopress, i en tidning som heter Nya Tider.
Mm.
Och där, ja, det har mest varit bokrecensioner och sånt. Men det har i alla fall gett en liten inkomst. Jag har kanske skrivit i några fler tidningar. Men det är liksom inga stora tidningar. Så att det är liksom en helhet. Man, romanskrivande befordrar artikelskrivande och artikelskrivande befordrar fackbokskrivande, så att det är, ingenting är bortkastat i skribentverksamheten.
Vad har du för planer framåt när det gäller skrivandet? Just nu har vi ju på förlaget, sitter vi med 2 manus av dig som vi sitter och läser. Och det vet man ju inte, ännu inte vad det landar, men vad håller du på med övrigt skrivarmässigt idag?
Alltså, rent kreativt så går det ganska bra just nu. Inte svårt att tota ihop nya manuskript. Jag vet inte, det svåra är att placera dem och få dem utgivna. Men ja, det har ju gått hyfsat hittills. Jag har ju gett ut 15 böcker på 10 år. Så att...
Ja, det får man väl ändå säga är en ganska hög produktionstakt.
Ja, det är ju det. Jag har gett ut mer än 2 böcker per år. Men jag säger till mig själv, jag behöver inte nödvändigtvis skicka manus till obskyra utländska förlag som ger ut dem på print on demand. Utan jag kanske tänker, ja, men jag kan göra ingenting.
Mm.
Jag kanske bara sitter och rullar tummarna, så om jag får en väldig lust att ge ut en roman på kanske eget förlag, ja, men då gör jag det. Men liksom i princip, det är möjligt att vila på sina lagrar, har jag hört.
Tillbaks till den historiska maten då. Jag hittade ju, jag tyckte att det var väldigt trevligt att du vågade ge dig på ett grepp som inte är så vanligt. För det första, en matbok som går att läsa och inte är en färgglad bildöveröst kokbok. För de ges ju ut, det går ju 13 på dussinet i Sverige. Men den här läsglädjen som man får av att läsa den historiska maten, den går igenom, mycket av det beror ju på att du vågar blanda, så att säga. Alltså det är en historisk exposé, både litterärt, konstnärer, det är historiska personer som har betytt mycket i andra sammanhang, deras mat och ätvanor. Men det är också lite goda tips från kocken Lennart Svensson blandat i det här, och det tycker jag lyfter manuset rätt högt, för att det blir verkligen en bok för hängmattan. Hur var din inställning till, nu är det ett tag sedan du skrev grundmanuset till boken, men, var det bara så att du inte kunde låta bli och föra in det du tyckte var praktiskt?
Nej, nyttigt, så att säga. Jag har ju läst den nya versionen som jag fått i mitt författarex, och jag har ganska klar bild av vad den är. Och jag menar, jag har ju läst såna här matböcker som källlitteratur. Nu kom till exempel en bok av Mats Gellerfeldt som gavs ut av någon restaurangförening. Restaurangliv heter den. Den kom på Celina Partner 1997. Mm. Och liksom den var ju... Gellerfeldt var ju författare och översättare. En känd svensk.
Ja.
Gigant. Och jag menar, han hade nog suttit på många krogar och ätit. Men han hade inte jobbat på krog. Det kunde man märka i små, små detaljer här och där. Att, ja, han berättar om Fernand Poin och hans reducerade fonder. Det var det nya under det nya franska köket. Men reducerade fonder, det har ju alla alltid haft. A och O sedan 1700-talet är att man gör en buljong, en såsgrund, och sen reducerar man den. Men han sa att det var det nya som kom. Men då känner man, ja, men Gellerfeldt, han har inte jobbat på krog, han gör små misstag. Och det gäller alla de andra här matexperterna som jag har som grund referensmaterial, som Göran Rusk, och så är det en norrman som heter Henry Notaker. Alltså de kan skriva läsvärda böcker med mycket fakta och upplysningar. Men de har inte den här hårda kärnan av krogerfarenhet. Och det var det jag kände när jag skrev boken. Att, ja, men man kan lätt tota ihop en mathistoria om, ja, det började med Katarina de Medici, hade med sig kockar när hon kom till Frankrike, och sen Ludvig den 14, Napoleon och bla bla bla. Men man måste ha en vinkel, och då tänkte jag, ja, men jag ska ge vinkel att jag är krogmannen i matböckernas värld, och nu ska jag liksom med en vass kockkniv göra ett sisselsnitt genom alla lögner som tänkts i det förgångna. Nej, men jag ville ha en attityd. Boken skulle ha en edge som säger, ja, men jag kan det här med kroglivet också. Jag kan både det här med litteratur och kokböcker som recept och kokböcker som inspiration, så att jag var ganska säker på att jag var unik i den attityden. Så att, och tydligen har jag lyckats nu då, för att det är ju det vi ser i den här färdiga produkten, den historiska maten från Cultura Etatis, att den har den här blanka auran med snyggt designat omslag, och där vi ser både en historisk bild med grillad kyckling och en skadad citron, och så är det en modern bild på en parmaskinka till förrätt.
Ja, våra matvanor förändras ju. Även om man står på samma plats geografiskt, så kommer man under en mansålder att se att maten som serveras än förändras ganska stort genom åren. Så att det är lite intressant att faktiskt ha en historisk fundering över vad är det som har serverats och varför. Och varför försvinner vissa rätter. Den svenska husmanskosten ser man ju mer och mer sällan, och den hoppas man ju kommer tillbaks förhoppningsvis. Men det blir en matkultur som förändras i samma takt som övriga samhället. Så att maten är ju väldigt mycket en termometer på vad som händer runt omkring en också. Både i vad som serveras, hur det serveras och hur snabbt eller långsamt du får ta och laga den.
Och då är det intressanta är det att vi lever i en strömlinjeformad värld, det blir rationellt. Det blir rationaliserat. Men då är det att den franska matkulturen, den är så pass komplicerad så att det finns något att reducera från. Men den förblir i sin kärna väldigt mångvarierad och nyansrik. Medan om vi däremot bara äter gröt och äter sill och ska strömlinjeforma det, då blir det ju bara hamburgare. Så att det intressanta där är att man kan rationalisera den högre kokkonsten, men den har ändå kvar någonting av liksom trollkonst, av lyxhantverk. Och det är det man ser om man går på en krog idag i Sverige som har en mycket hög matkultur. Om man går på en riktig krog, men då har man ändå den här traditionen inbakad i maten på något sätt. Det är liksom förenklat idag, lite strömlinjeformat, men det finns ändå kvar. Och jag är stolt att tillhöra den traditionen som är grundad då i Frankrike på 1700-talet och som har utvecklats och levt vidare, lite förenklat men ändå stark och livaktig och mitt i samhället. Jag menar, vi äter inte bara hamburgare och smörgåsar, men ibland så tror man ju det när jag läste kokböcker på 90-talet, då liksom, gör en wrap, det går fort. Gör en sandwich, det går fort. Är du stressad hemma för du? Laga en hamburgare, det går fort. Det där är verkligen motsatsen till matlagning.
Det blir lite intressant, för det speglar också en kultur där mycket tid ska läggas på att sitta framför tvn, men att köket är någonting som vi ska avlägsna oss ifrån så fort det bara går. Det är en mycket märklig inställning till hur vi lever våra liv rent kulturellt som människor, och hur vi förhåller oss till livet och kulturen. Och matlagningen är och kommer alltid att förbli en viktig del av vår kultur och en mätare på faktiskt hur pass bra vår kultur är. Den ser
precis
vi på våra tallrikar.
Det är liksom, även minsta kaffekopp och smörgås visar ju på hur utvecklade vi är. Jag menar, jag hade en bror som inte alls var någon krogmänniska, men han sa liksom, allting man serverar, det ska ha ett fat. Om du tar ett glas saft och en bulle, bullen ska ligga på ett fat. Det är liksom grunden, tycker jag, för stil och klass.
Det är faktiskt en mycket, mycket intressant och mycket värdefull liten iakttagelse. Det säger rätt mycket om hur kulturell personen är som ställer fram sakerna, det får man nog få säga.
Medan jag tror att dagens ungdom har, de kanske på morgonen går ut i köket, står upp och tar ett glas saft och sen går de till jobbet. Det finns sådana människor, det är fruktansvärt. Nej, men ja.
Ja, men det, vår tids snabbmat är ju också någonting som serveras i ett papper som vi ska hålla i till stor del. Det finns inga tallrikar, det finns inget porslin, det behövs inga bestick. Och det färgar nog av rätt mycket på hur folk ser på maten och hur den ska serveras och inte minst ätas. Där har vi ju sett ett jätteskifte i vår egen kultur. du går ut och äter en hamburgare, då får du den i något papper. En kebab i ett papper och så vidare. Tackar dig Lennart för idag. Tack.
Ja, jag tackar dig också.